elak med dig?
Jo, det finns ju ett stort problem i Sverige.
Mm.
Och det är, du vet säkert det här, men det är när man kommer till Arlanda och så blir man meet and greet av kungen och Tove Lo.
Ja.
Och att kanske Alice Bah Kuhnke smilar ner på en. Kanske ja. Man får liksom lock eye med Foppa.
Ja. Alltså det, i Skåne, eller vad heter det? På Sturup är det Noel Refai.
Okay,
och okay. Lite andra skånska, våra skånska hjältar. Timbaktou kanske.
Ja, det var intressant. Mm. Noel Refai, Timbaktou, är det någon mer?
Jag tror det kanske är någon sån där, liksom, nu kommer jag säga fel, kock. Alltså kanske Tarik Taylor kanske.
Ja, han är kocken eller, på...
kocken. Ja. Och nu ska jag berätta en sjuk grej. Det är att jag en gång blev tillfrågad att vara på en sån. I Malmö alltså. Men jag sa självklart nej för att jag inte är sinnesrubbad. Nej. Och behöver tas in på anstalt.
Nej, precis.
Vilket man är om man vill vara där.
Ja, verkligen. Förlåt. Verkligen. Ja, men absolut. Ja, men det om det. Men såklart fylls man av skam. Jag fylls ju av skam bara att titta på dem. Jag förstår att det är ännu värre för dig. Men man kanske inte så mycket, behöver säga så mycket om det. Men anledningen till att jag tar upp det överhuvudtaget, jag tror till och med att jag andra har pratat om det, så att jag ber om ursäkt att jag ens var tvungen att också prata om det. Men det är för att jag ser det som ett symptom och inte bara ett uttryck på, vad ska man säga, inredning. Utan jag ser det här som toppen på ett isberg av den kändis-svenska kåtheten. Vad det undrar du?
Är det svenska kändiskåtheten? Eller det?
Nej. Inte att förväxla med den svenska kändiskåtheten. Som är att gilla kändisar. Det tycker jag är extremt normalt. Det är sjukt att inte gilla kändisar. Det gör man, eller?
Ja.
Man gillar kändisar, punkt. Ja. Nej, jag pratar om kändissvenskåtheten. Alltså bara liksom faktumet att man är svensk och känd. Förstår du vad jag menar? Att det är det som är... Det har blivit... Det har förlorat sin all rim och reson. Det har liksom förlorat proportion om någon råkar ha kombinationen svensk och känd. Till exempel att jag skäms jättemycket om någon skulle, ja men säg någon italienare skulle åka in och så ser de här konstiga liksom, vad ska man säga, rövargänget. Alltså,
det händer ju, det är ju där de kommer.
Ja, jag vet,
alltså, kommer det någon utlänning så är det ju dit.
Att det,
alltså,
ja men precis, de kommer dit så ska de se det och så helt utan röd tråd. Utan det enda är att det är många som vet vilka de här personerna är. Det är ju så konstigt. Men det är liksom en slags galen lantishållning att liksom urskillningslöst älska faktumet att någon är svensk och någon är känd. Mm. Egentligen, det låter bara föraktfullt, men jag upplever att det också finns liksom ett riktigt problem här någonstans. Och för att liksom, du ska förstå vad jag menar så har jag tagit fram tre exempel. Men Greta Thunberg är det bästa exemplet. Jag upplever att hennes kändiskap, alltså att hon får bekräftelse internationellt, det har gjort... Ja, men det är så sjukt. Alltså, så älskad som hon blir för att hon är älskad är liksom helt galet. Det är väldigt mycket om att hon var på framsida på Time. Jag läste så många gånger. Och därför blir hon älskad av Kreti och Pleti, Volodarski och Mattias Neo. Alltså, alla älskar henne.
Anna Kinberg Batra.
Anna Kinberg Batra.
Annie Lööf.
Annie Lööf. Blondin Bella. Olika influencers, jag ska inte nämna namn, men typ de...
Och det är för att hon gör Sverige liksom känd. Alltså hon får Sverige att få framstå som lite happening.
Ja, verkligen.
I internationellt, det är det du menar. Att hon... att de liksom blir så här... Ja, men vi har faktiskt...
Vi har Greta Thunberg.
Vi har Stellan i LA. Och sen har vi faktiskt också den här tjejen.
Ja, men precis.
Och, ja, men det är mycket den vibben.
Ja, och det är liksom... Det på ett sätt kanske det är i sin ordning, men på annat sätt kanske inte är i sin ordning. Ja, men jag vet inte. Nej, men man brukar ju ondgöra sig. En annan grej med Greta Thunberg, det handlar ju väldigt sällan om vad hon vill och hennes liksom kunskap. Och hon är intressant för hon har kritik mot en viss, ett visst typ av system. Men det pratar man väldigt sällan om, de här människorna, utan det de älskar att prata om, det är ju liksom att hon får hat av andra som inte älskar henne. Så man till exempel... Pratar man om klimatförnekare som hatar Greta Thunberg och hur kan man hata att barn är en vanlig sån retorisk fråga alla krönikor börjar med. Och näthatet har gått för långt. Och det var han, vdn Per Sigurdsson på den här klädkedjan XXL, Sverigechef för sportbutikskedjan XXL, han slutade omedelbart, han fick gå på dagen. Förlåt, men det är ganska kul. Efter att han han liksom hånat
Kim. Han hade skrivit att hon hade Down syndrom, ja, eller?
Jag vet,
jag säga så här, en man som heter Sigvardsson, ja, som är chef för klädkedjan XXXL, ja, hade skrivit privat på Facebook att Greta har Down syndrom.
Ja, men
har jag
vet inte om det var det
jag skrev. Och då fick han avgå.
Han fick gå på Down. Men jag ska säga, det han gjorde är hemskt. Jag vill bara ha det sagt så att ingen behöver mejla mig. Ingen behöver mejla mig om att det var fel att han gjorde det.
Nej.
Det var hemskt, ja, att han gjorde det. Ja. Men
problemet är att man tror att man gör något för klimatet, ja, för att man avskedar honom från XXL.
Ja, men precis. Det är det här jag ska, ja, komma till. Ja. Jag skrev precis ett sms. Inga diskussioner när jag pratar.
Ja, förlåt.
Skojar. Skojar inte. Men vet du... Skojar igen. Nej, men det jag ska säga är... nu höjer jag ett finger i luften. Ett liksom, alltså, imaginärt finger i luften. Att han då, Per Sigurdsson, kallar, säger att hon har Down syndrom. Skulle jag ändå säga, jag är mer för klimatet. Än när Peter Wolodarski säger att det är så underbart,
ja,
att Greta finns.
Ja, ja.
För hon var på Time. Ja. För jag, hear me out nu. Jag är mer bekymrad av de som älskar henne och liksom inkorporerar hennes ideologi i sin passiva ideologi, som är alltså den aktiva ideologin. Om de skulle, om man skulle fråga dem med en kniv mot strupen, hur tycker du att samhället ska fortskrida med marknadsekonomi, säger då de flesta av de här jag pratar om. Och så, självklart veden för XXL som håller på med, med gör
tröjor
som ger massa liksom, så dåligt för miljön att hålla på med. Men det är ju det han liksom, det är hans grej, och han vill ha den typ av industri för att det gynnar vad han gör och hans liksom
bisats är hans alla deras kläder i XXXXL.
Ja, för att då blir det ännu större klimatavtryck. Nej, jag skojar. Nej, de är inte. Men du fattar vad jag menar.
Okay, jag fattar
vad. Nej, men att därför tycker jag veden där i alla fall ärlig att hålla på och producera grejer och kläder är dåligt för miljön, och han borde ha en fiende som Greta. Alltså, det gör henne tydligare. Alltså, det gynnar hennes kamp, för hon är emot att han gör de kläderna. Men hon är också emot liksom
Wolodarski
och fan och hans moster och nästan alla personer som vill fortsätta upprätthålla liksom ett kapitalistiskt system. Förlåt att jag sa ordet kapitalist. Kapitalism, jag menar inte det, att hålla på och tjata på det viset. Jag vill inte liksom få ner det på en sån osexig nivå. Men hon är kritisk mot ett samhälle som håller på och producerar och konsumerar. Och det är inte dem. Och så. Men nästa, nu lämnar jag det här. Nästa svensk blir älskad. Och därmed urholkad. För det är farligt nu. Jag är mot den här kärleken. Och du får avbryta, förlåt. Jag tycker det är så tråkigt när du inte gör. Är Johan Renck. Vem fan är Johan Renck, undrar du? Johan Renck. Förutom att vara en hipster i ett superpatriarkalt Stockholm på 90-talet har han mest gjort skit. Han har regisserat skitgrejer. The Walking Dead. The Vikings.
Glöm inte Downloading Nancy. Ja. Den gotiska.
Och den sämsta serien som någonsin
gjort. Den gotiska serien om en tjej som mår dåligt på internet. Och observerat den heter Downloading Nancy. Ja. Det handlar om att hon vill dö och är sexig och är en got.
Ja. Han har inte ens kommit på de här. Han har gästregisserat olika serier. Som typ Breaking Bad, som handlar om att ha ett metlab med sin kemipappa i en källare. Chanel. H&M. Chanel gillar jag. Men liksom H&M, som är kanske det sjukaste företaget på jorden.
H&M är det sjukaste som finns. Alltså, det är ju liksom... Ja.
Helt utan moralisk kompass så har han gjort sig riks på folks indoktrinering att konsumera. Och nu har han gjort en serie.
Och han är inte lite rik heller.
Han är inte lite rik heller. Men nu har han gjort en serie som har blivit så otroligt hyllad. Eller i Sverige så har han blivit hyllad. Jag har nämligen gjort en granskning av Johan Rencks hyllning. Utan det är samma sak med det är som Greta-effekten. Det är som att de bara säger så här, det är att de pratar om andra personers bekräftelse, och då blir det liksom som en egen faktor. Alltså den här, och det här är faktiskt Jacques svenska kultursidor på grund av det här. I Forbes så skrev de så här, Expressen tog upp det här. De skrev att den här serien har fått bäst betyg någonsin. Och sen så kollade jag vad det var. Ja, då var det att folk på IMDb, den här International Movie Base, den här, alltså det är typ som Hjälp. Eller som bokrecensioner.
Det var där den hade fått så positivt.
Ja, då hade den fått positivt av Anna och Peter och Jocke och Klara och Petter. Petter och Nisse och, jag förstår vad jag menar. Det, då hade den fått positivt.
Sten och Stig och ja. Anna-Lisa.
Ja, då var det
svenskar.
Nej, men det vet jag inte, men det jag menar är att det är bara kreativ och kreativ. Det är liksom inte någon, den är inte internationellt claimad, utan det är att fått väldigt många läsarrecensioner. Men i Sverige har den blivit otroligt hyllad. Och när den inte blir hyllad så blir den granskad. Folk har liksom blivit galna av eftertexterna, sura på faktafel och gjort artiklar efter artiklar. Det är nu jag ska komma till min poäng, så häng med. En artikel i Expressen handlar om citattecken. Hur sann är miniserien? Mm. Om ni kallade in en kemist som var superkritisk mot en reaktorprocess. Nu pratar vi fortfarande om den här fiktion, alltså den här dramaserien. Den vitryska Nobelpristagaren Svetlana Alexievich. Mm. Alla, SvD, Expressen, alla skrivit om att de inte hade skrivit in henne eftertexterna. Och sen så skrev de in, efter kritiken så ändrade HBO sig, så nu så är hon med eftertexterna. Men det har genererat spaltmeter. Anledningen att jag är kritisk mot det här är att liksom, återigen, som det här med Greta-grejen, att istället för att prata om liksom den här yttre bekräftelsen, alltså grejen, kändiskapet egentligen, så kanske man skulle kunna, då kanske man har chansen nu i Sverige, man skulle kunna vara att så här, ha en intellektuell och kulturell diskussion om drama. Alltså Sverige skämlar bort chansen att vara ett seriöst dramaland.
Att man inte diskuterar alltså, liksom, man diskuterar bara jättekonstiga,
ja, man diskuterar så här, faktafel eller att någon inte med eftertexterna eller liksom att den fått bra betyg eller, alltså, det står liksom ingenting om jag vet inte, storytelling eller drama eller, jag vet inte, det behöver inte vara drama i allmänhet, men just det här dramat, att befinna sig kvar i det här konstnärliga universumet, alltså om man jämför med Greta igen, typ så här, var kvar i hennes intellektuella resonemang och var kvar i det här konstnärliga universumet som är intressant, för att till exempel det finns så mycket att prata om i det här, till exempel det är ett manseparatistiskt universum, vad är det uttryck för? Det är en slags Tjernobyl, själva serien är som en slags Sex and the City fast för killar. Det tycker jag är ett intressant uttryck. Jag upplever en sårbarhet som man sällan träffar på hos straighta killar, men som till exempel killar som är besatta av mode också i straighta har den här sårbarheten. Alltså jag tycker det är som hela tidningen Café har fått liv. Ja, typ så här uttryck, utseendemässigt och färgerna. Och vad beror det på? Vad är det för konstnärligt uttryck? Är det en önskan om att 90-talet ska vara här igen?
Men är det liksom tidningen Café efter en Tjernobyl-olycka? Eller menar du att det är, alltså, hur tidningen Café skulle vara?
Nej, men ett modereportage i Café, typ så här, mörka färger, lite terrakotta. Har ni varit i den här ryska bortglömda staden? Alltså det är väldigt mycket så estetik som är manlig. Alltså det är ju bara män i de flesta scenerna liksom. Och som gör också är det ett killämne. Alltså det är typ så här, okej, det är inte andra världskriget, men det är en version på andra världskriget. Typ någonting med massa fakta har hänt typ. Ja. Men skitsamma, jag tycker den är fett tråkig. För man vet ju hur det slutar, am I right? Och sen tycker jag också att det är tråkigt att det är så väldigt lite mellanmänskligt. Men jag tycker det är intressant att tala om alla önskedrömmar om killar som har uppstått på sista tiden. Alltså jag tycker att serien är en del av det här. Till exempel tänker jag på den årliga middagen som Felix Herngren har i Stockholm, där Fredrik Wikingsson, prins Daniel och Alex Schulman och andra, 100 andra män är bjudna till. Vad är det? Varför har de den middagen? Vad är det för något? Jag tycker det liksom är som kanske en del av den här Tjernobyl-killuniversumet. vad händer just nu? Har det något med Jordan Peterson att göra? Ja, nu var det klart med Johan Renck. Jag kan fortsätta med tusentals exempel om att bara älska svenskar som är kända. Och att det är destruktivt. Till exempel ABBA, det är pissmusik. Varför spelar det roll att de har sålt mycket? Det är ändå piss. Men skämt åsido, saknar jag typ ett kulturellt samtal om typ klimat och kultur som inte handlar om att någon är på ett omslag eller bor i New York. Men det enda intressanta jag läst om Tjernobyl på riktigt. Har du läst något intressant om Tjernobyl? Så får du säga det.
Nej, jag har faktiskt inte det.
Nej, men det enda
jag har läst det här du pratar om. Jag har läst det att de inte nämnde Alexievich och så vidare. Det är det enda
men du
har
inte läst liksom om själva verket Tjernobyl? Nej. Men jag har läst en sak. Mm. Och såklart så var det inte i Sverige. Och jag vet att den här meningen, jag triggar varning nu för den här meningen. Men jag läste i New Yorker och den meningen låter snobbig. Men jag vet också att alla kultursidor lyssnar på vår podd. Alltså, ni lyssnar nu. Så ni kan se det här som en mysig hälsning bara. Alltså jag vill att ni ska bli inspirerade. För att så här skrev då journalisten Masha Gessen.
Mm, jag vet om det är. Ja.
Hon skriver i... jag tycker hon ger jätteintressant kritik. Mm. Hon går in i serien. Och där, jag vill bara tipsa hur man kan se på konst eller drama. Man kan gå in i den och vara i universumet. Och ge liksom... I den gestaltningen rapportera därifrån. Ja, hon skriver så här. Det hon pratar om är hur människans psyke fungerar under förtryck. Ja, så hon zoomar ut. Att hon skriver om att gestaltning haltar då man inte upplever känslan av ett val när man lever under förtryck. Det tycker jag är så intressant.
Ja,
att när man lever under liksom ett förtryck...
De är en totalitär stat.
Ja, precis. Då försvinner individens liksom agens. Mm. Och det tycker hon fattas i serien. Och hon säger att det var själva tidsandan var att man inte var en person. Alltså det anonymiserade folket. Ja, och det har missats. Så det, även den här negativ kritik jag tycker är intressant kritik. Hon skriver så här. The series often veers between caricature and folly. Alltså karikatyr och galenskap. In episode 2, for example, the central committee member Boris Shrebina, Stellan Skarsgård, threatens to have Legasov shot if he doesn't tell him how a nuclear reactor works. Alltså, Stellan Skarsgård hotar att skjuta Legasov om man inte berättar hur kärnreaktorn fungerar.
Mm-hmm.
There are a lot of people throughout the series who appear to act out of fear of being shot. This is inaccurate. Summary executions or even delayed executions on orders of a single apparatchik were not a feature of Soviet life after the 1930s. By and large, Soviet people did what they were told without being threatened with guns or any punishment. Hur intressant att om man lever i en totalitär stat så gör man, utför man brott på grund av att det är det som är... Att leva under förtryck. Alltså man behövde aldrig ta till våld eller hot om våld eller utpressning och kidnappning. Utan alla bara gjorde liksom sjuka grejer.
Ja. För att allt är redan lagt. Förlåt, för jag säger en jättekort grej. För jag var i Sankt Petersburg. Jag pratade med en äldre man, en poet, en översättare som har växt upp under Sovjettiden. Alltså han har dött nu, men han var jättegammal då när jag träffade honom. Och han sa att, han berättade att en konsekvens, jag bara tycker så här, om man nu ska skriva någonting om ett totalitärt samhälle, så berättar han att han och hans föräldrar hade liksom en inte alls särskilt djup kontakt för att de växte upp i Sovjet. För att föräldrarna kunde, eftersom man vågade, de växte upp under Stalin, alltså den allra värsta terrortiden då, så bara du tänkte eller sa eller uttryckte någonting så kunde det vara grund för att liksom bli vägförd. Så för att föräldrarna var så rädda för att liksom tänka eller säga någonting som kunde liksom tolkas som någonting eller bla bla, så sa de aldrig någonting direkt till varandra i hemmet. Alltså, för de ville inte att barnet skulle råka snappa upp någonting och säga till någon annan och sådär. Så att därför pratade han och hans familj bara med varandra så här. Skicka saltet. Vill du äta mer ärtor? Alltså, de kunde aldrig berätta någonting om sig själv eller vad de kände. Det var en intressant grej.
Ja, men det är jätteintressant, för då är det liksom att det har den totalitära staten har gått in i varje
allt.
Människa.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och det som är intressant med det, massa saker är intressant, men en av dem är ju att det är nästan motsatsen till det individbaserade samhället vi lever i idag, särskilt i väst, kanske på New York. Alltså i Brooklyn, New York, där Johan Renck bor. Alltså, för honom kanske det är ett val att så här, jag vill bli skjuten. Jag bryr mig om min familj, jag vill inte bli skjuten. Men det är liksom, det säger bara någonting om hur det är idag. Men om man ska prata om, ja, berätta om en annan tid, så kanske, så kanske även människa på individnivå behöver ändras. Ja, jag tyckte det var lite intressant. Men ja, det här var allt jag hade att säga, att kanske ska liksom think twice nästa gång man pinnar upp en sån här svartvit bild på vem fan. Alltså, det är bara svenskar och kändisar. Det är inte så stor grej liksom.
Jag har varit på zoo i Köpenhamn med mina barn.
Vissa får göra allt kul.
Själv har jag varit där, ska jag vara. Ja. Det är så att i Köpenhamn så har de fått pandor.
Ja.
Och det är ju en sån grej att det är väl så svårt att få pandor till sitt zoo. Därför att pandor finns ju bara i Kina. Och då måste man liksom vara på fruktansvärt god fot med Kina för att få ha en panda liksom. Mm. Och detta kallas för så här pandadiplomati, och det har liksom varit alltså så, det är liksom en känd grej att de liksom sen, alltså sen hur länge som helst har hållit på med detta. Det mest kända exemplet är när Richard Nixon fick pandorna Ling Ling och Sing Sing till Washington Zoo 1972. Mm. Och hans fru Pat Nixon välkomnade Ling Ling och Sing Sing in på zooet med en jättevacker ritual. Och detta var liksom då ett tecken på en så här underbar ny liksom relation mellan Kina och USA.
Ja.
Men sen 1984 så har de liksom inte så här delat ut pandor till vem som helst. Utan, eller liksom de ger inte bort pandor längre, utan man får liksom leasa en panda.
Just, hur många pandor finns det? Alltså...
alltså i världen, jag vet inte, typ 25. Ja. Nej, men alltså det är ju väldigt få. Mm. Men för att få ha pandor nu så måste man liksom skriva på. Alltså man måste liksom gå med på Kinas såna liksom One China policy, som är att man då inte kommer supporta Tibets...
Free Tibet.
Alltså... Finland fick pandor faktiskt för inte så länge sedan, och Danmark har fått nu. Och det betyder då alltså att så här, Dalai Lama kommer aldrig mer få sätta sin fot i Danmark. Olika danska fotomodeller kommer inte längre få uppge lycka av Dalai Lama som sin favoritbok i internationell press och så vidare. Nej, men alltså sen 2010 när de började försöka lobba för att få pandor, så har de liksom på olika sätt så skrivit liksom så alltså i sina diplomatiska relationer med Kina att det är inte så det är inte så himla farligt hur Kina bryter mot mänskliga rättigheter och så.
Mm.
Den sjukaste eller den mest en rolig historia om det här med panda diplomati, det är att England och USA försökte en gång på 80-talet när Margaret Thatcher regerade göra en sån här diplomatisk panda-grej. För att grejen att på London Zoo fanns en honpanda.
Mm-hmm.
Nej, en hanpanda. Chi Chi. Eller Chia Chia. Chia Chia bodde i London. Och i Washington fanns det en honpanda. Och då ville de i Washington att Chia Chia, hanen, skulle komma till Washington och liksom para sig då med deras panda så att de kan kunna få en pandaunge.
Mm, okej.
Och då var det liksom massa politiker som hade liksom pratat om detta, för det skulle vara jättebra för diplomatiska relationer mellan England och USA. Och då så föreslog de för Margaret Thatcher, för att hon skulle åka i sitt privata Concorde över till Washington, liksom i den vevan. Och då var de så här, kan du ta med dig så här Chia Chia, alltså pandan, kan den vara med i ditt Concorde? En sann historia.
Ja.
Då skrev Margaret Thatcher ett brev till dem, där jag ska citera. Det här är enda gången jag tycker Margaret Thatcher verkligen har gjort något rätt, som jag förstår till 100%. Hon skrev så här: I am not taking a panda with me. Hon var, citat, appalled by the thought of flyga med en panda. Hon hatade nämligen pandor. Hon har sagt också i ett annat tillfälle avskyr pandor. Men jag förstår det, för att fy fan, vilken terror, alltså vilken jävla mardröm att åka flygplan med en panda. Alltså jag kan absolut, det är som en skräckfilm.
Ja,
tänk dig att man hör ett krafsande och pandan har liksom kommit loss typ, alltså bara går i gången typ.
Det är helt sjukt. Nej, men det är helt sjukt. Men är pandor farliga?
Nej, de äter ju bara bambu, men grejen är att jag tycker, alltså, man skulle bli så jävla rädd. Alltså, nu, jag är för sig livrädd för djur, alltså alla former av djur.
Ja, men jag också. Det låter helt fruktansvärt. Helt fruktansvärt.
Det resultatet blev i alla fall att det blev aldrig någon pandabebis mellan de här. Ja. Hur som helst så har liksom Danmark då lyckats få leasa en panda.
Uh-huh.
Och då har de liksom, det är en dansk arkitekt, en jättekänd dansk arkitekt. Jag känner inte till honom, han har tydligen svinkänd. Han heter Bjarke Ingels.
Okay.
Han har byggt ett pandahägn som kostade 24 miljoner dollar att bygga.
Kult. Hur rik är Danmark?
Och det är format som ett yin och yang-tecken.
Okej.
På andra hängt. I alla fall så kommer man till zoo. Och då är det så här.
Det är så intressant att det blir som den, vilka länder som har råd och lyckas. Det är nästan som en alltså maktuppvisning, som när man skjut, alltså på 60-talet, när man sköt upp nuclear i luften bara. Alltså du vet, det är så mm. det är så intressant, det är så politiskt. Som en makt mm. maktuppvisning.
Ja, precis. Och då är det liksom att överallt i på det här zooet, alltså direkt även liksom typ nästan så här på huvudbangården finns liksom bilder på den här jävla pandan. De har två pandor. Kommer man till zooet, det är det bara skyltar, det är så här pandorna. Man går vidare, det är liksom enorma så banderoller, alltså sådana på pandorna. Sen så har de liksom byggt upp en jättestor souvenirshop där det finns liksom pandalego, pandaleksaker, plus, jag vet inte om du som har barn vet vad plus är, men sådana här pyttsmå plastbitar man kan bygga sin egen panda av, plus, bla bla bla, liksom allt skit du kan tänka dig med de pandorna.
Ja.
Det där enorma hägnet går man fram till. Det är format som ett yin och yang-tecken. Det är liksom en helt sinnessjuk arkitektur. Mm. Man kommer fram. Så tittar man längst in i det här yin och yang-tecknet, i liksom ett litet hörn av skvrå av yin och yang-tecknet. Mm. Ligger det någonting?
Mm.
Och det är pandan. Mm. Och den...
Var den mega söt?
För att Caroline, vet vad som så sjukt, den rörde sig inte. Alltså den låg, den bara, alltså den rörde sig så pyttelite. Den bara låg, alltså den var så jävla deprimerad. Alltså den bara låg liksom med så typ tassen över ögonen.
Gud vad
alltså hans. Som en sån, som att den gjorde typ en facepalm, eller som en sån en sån kvinna på 1800-talet som ligger så här, har migrän och måste ligga själv i ett rum. Alltså med handen slash tassen.
Alltså över
den var så, den mådde så jävla dåligt, Caroline. Den bara låg där och bara var, alltså vibrerade ut, alltså i detta då danska design yin och yang märket i mitten av så jävla sjukt. Och sen hela den här cirklar runt den här, det här lilla björnen, det var grovt.
Det låter fruktansvärt.
Det var så jävla sjukt.
Jättesjukt.
Ja.
Men får jag bara fråga, alltså för en lekman, betyder det nu att Danmark inte tycker, de tycker inte att man ska free Tibet till, helt enkelt?
Nej, absolut inte. De har skrivit under nu att liksom...
Det är väl danskt, det får man, alltså det passar ju, alltså Sverige skulle väl inte kunna göra så här, eller?
Men alltså Sverige, alltså hela zooet är väldigt danskt. Alltså för att Sverige skulle aldrig ha ett sånt. Ja, att ha ett zoo är väldigt danskt. Alltså Sverige har ju inte såna zon längre.
Nej.
Alltså Sverige har ju bara såna här, alltså i Sverige är det ju såna hängen, så här stora vilthäng där det kanske finns liksom ett djur som ändå redan skulle ha funnits där. Alltså nej, naturligt, men de kanske bara har inhängat där det ändå var en älg. Det
finns hönor på Skansen.
Ja, men, så, men exakt. Man kan liksom, har man tur kan man se så här liksom en älg, och då är den typ i sitt naturliga habitat. Alltså den är liksom, den har typ så jävla stort utrymme. Alltså danskt zoo är ju liksom en inhägnad där det är bara rakt av en isbjörn, en brunbjörn, en varg, en riktig tiger, en, alltså det är sådana djur som man liksom.
Men jag tror det gör något med den danska självbilden, typ att alltså det känns ju väldigt som att vi kan, alltså danska är ju bättre än svenskar, alltså på allt. Det går, alltså det går ju bättre för danskar liksom, men typ så här, vi har ingen Lars von Trier till exempel. Alltså, för
nej,
menar, alltså de har sin danska design och sin Noma i Köpen. Vi har ingenting. Vi har verkligen ingenting. Jag tycker det är så intressant. Vi är typ som de där.
Har pandor.
De har pandor. Alltså, de tror att de kan ha pandor, men vi tror inte att vi kan ha det. Ja, jag hör att allt du berättar är sjukt, men på ett sätt blir jag liksom lite så framgångsinspirerad av det här.
Ja.
Att vara så här, ja, the sky is the limit, och typ så här, okej, om Tibet ryker på kuppen, det spelar ingen roll, men jag har fått en panda. Jag tycker ändå det har nått.
Alltså det är liksom, Danmark är ju mer, alltså för grejen är så här, det här zooet, nu vi säger ju då mot, kanske jag kommer mejla mig nu, varför åker du till det här zooet till exempel, men för många är emot då zoo, alltså som fenomen, att man har då inspärrade djur. Alltså, till
jag tänker mest att man blir ledsen, alltså det är, jag har svårt att känna lyckokänslor på zoo.
Ja, alltså grejen är att jag tycker liksom inte om djur så jättemycket. Alltså jag kan tycka att det är skönt att se ett djur som är liksom inom lås och bom. Alltså, så jag kan känna en lyckokänsla som är som en, som är som en lättnad. Min värsta upplevelse är att jag sett en apa i... Alltså, nej, vart det? I
live. Du såg det. Ja, men jag vet, det är min värsta
alltså,
också.
Jag är livrädd för apor. Alltså, jag är rädd även på zoo. Alltså, fastän de är inspärrade så är jag liksom...
Men det tyckte jag
alltså,
skulle säga. Rädd. Jag tycker du är fejkrädd när du säger att du tycker det är skönt att vara på zoo. För jag tycker att vara på Skansen som jag är, då är jag livrädd att alla ska slita sig, att det ska bli riot, att järven ska tröttna och liksom löpa amok. Och, alltså,
hämnas.
Ja, men det, jag bara känner att det är hot. En hotbild på zoo, eller på Skansen. De har ju lösa påfåglar till exempel, vilket är helt fruktansvärt. Alltså det är liksom, ja, det är verkligen...
Ja, men alltså min absolut värsta händelse någonsin har varit när jag träffade en apa som, alltså jag var i Asien och den och hoppade på den båten där jag satt. Och det var tydligen helt normalt, helt alltså de bara hoppade på det. Då var det en, den hade ett litet ansikte som en äldre man.
Nej,
alltså en gammal gubbe som hade liksom ett helt, alltså jag tyckte exakt ansiktet från en mänsklig gubbe. Fast helt uttryckslöst. Satt på världens mest atletiska kropp. Alltså en kropp som är bara muskler och kan hoppa så här på dig uppåt 8 meter bakåt. Alltså typ så. Så bara, så det, och den stirrar på dig hela tiden fast helt uttryckslöst. Och det är en människas ansikte. Och den hoppar på alltså båten. Och jag bara skrek. Alltså du vet så här, så liksom var det typ någon som så här petade på den med käpp så att den åkte därifrån. Men grejen är så att det var helt normalt. Den skulle typ hoppa på båten. För det var så här en sån flodfärd där liksom sinnessjuka människor tyckte typ att det var intressant att en apan hoppade på.
Men i helgen träffade jag en kalv som hade slitit sig. Det var samma upplevelse. Då tyckte alla att det var gulligt. Men jag sprang för mitt liv. Då låg den kalven där. Och liksom, och men jag vet inte, det var så obehagligt. Den skulle kunna döda mig. Det var så jävla hemskt.
Ja, men jag tycker så här, typ, för det finns ju väldigt många människor som har känslor, alltså har väldigt så här, starka känslor kring djur. Alltså typ att de så här, bryr sig om djur jättemycket och blir liksom ledsna om djur lider på tv och sånt där. Och grejen att jag är mot att djur ska lida rationellt, fast jag känner liksom inte det. Förstår du vad jag menar? Alltså typ, jag liksom inte, alltså jag tycker det är så här, intellektuellt, men jag känner inte såna typ... liksom, för däremot känner jag som en barn. Alltså barn, jag dör för barn verkligen. Alltså i alla situationer. Alltså, typ, så ser jag ett barn som liksom far illa eller mår dåligt på något sätt, då mår jag så jävla dåligt. Ja. Men grejen är så att djur, jag kan känna så här, jag vill inte att djur ska lida, men om jag ser ett djur som lider så känner jag inte så jättemycket, fast jag tycker liksom att det är fel, men det griper inte tag i mig. Men jag märker att det finns olika människotyper, för vissa människor mår ju fruktansvärt dåligt när djur lider, alltså verkligen mår fysiskt dåligt. Så det är bara att man är lite olika. Men det är ju inte rationellt liksom att må dåligt för att djur är inspärrade på soda, för att jag menar alla vet ju att så här, men vad fan, vi har utrotat 60% av alla arter som finns, alltså hela vår existens. Alltså att Danmark istället för Sverige visar upp en mycket tydligare bild av sanningen, nämligen att det är en dansk arkitekt som har byggt någonting för 24 miljarder dollar och där inne ligger en deprimerad panda som vill försöka själv ta livet av sig själv genom att bara ligga stilla och låtsas att den inte finns. Alltså det är sanningen kring planeten. Alltså det är mer att bara titta i vitögat och bara på ett ärligt liksom säga så här: vi står i det här designade yin och yang-märket och där i mitten är den pandan. Alltså vi kan inte ha en bättre bild av egentligen liksom vad vi sysslar med som mänsklighet. Och det kan nästan vara renande att vi är inne i det yin och yang-märket och titta på det. För att det blir liksom så här, äntligen berättar vi hur det är liksom på riktigt. Istället för att vara ett sånt häng och liksom låtsas att vi inte har så här mördarfabriker där vi stoppar i de antibiotika och liksom du vet förstör världshaven, fiskar ut, alltså allt skit vi håller på med.
Jag fattar.
Men det är kul att du också är som en djur, för många människor tycker illa om en för att man är så. För
jag vet, men jag vill komma ut ändå som, jag vill att folk inte ska bli arga på mig, så jag måste säga en sak. Att jag känner faktiskt, jag delar inte dina känslor med... alltså, minns du Folkets park när det fanns 2 stycken kängurus?
Ja visst, jag tror de finns kvar. Ja, mådde du dåligt av dem?
Jag vill bara liksom på, vad ska man säga, på ett konflikträdd sätt säga att jag fick jättestarka känslor, negativa starka känslor. Men nu kommer jag säga något ännu sjukare och nu får du faktiskt... Här kommer poddens högsta tak någonsin. Nej, men jag menar, mina känslor för det här är som att Sverigedemokraters eller rasistiska känslor för tiggare. Så jag tror faktiskt jag har samma typ av
känslor för djur.
Ja, för jag tror att det är så här, när rasister ser en tiggare sitta utanför Konsum, då känner de att nej, jag vill inte att det ska vara så här. Jag vill att de ska bort. Jag ser att de lider och det stör mig så in i helvete, deras lidande liksom pockar på mig och liksom det petar in i mig och det mess me up. Så jag får känslor jag inte vill ha. Så känner jag när jag ser inspärrade kängurus, att jag är så här, nu känner jag saker igen. Kan inte bara ta bort dem. Åsyn. Och då vill jag att det ska upphöra att ha så inspärrade djur, för att det, jag vill inte att de ska komma hem till mig, om du förstår vad jag menar.
Nej,
men jag,
nej,
jag vill
nej.
Liksom att bara rensa gatorna från dem. Bara
du kan nästan bli arg på dem, fast i botten är det att du bara...
Ja, jag får känslor som jag inte är redo att ha, helt enkelt.
Nej, men
det är jätteskönt. Jag tror du och jag kanske... du är den enda jag känner också som hatar djur. Så att, eller som är vi hatar inte djur, det är bara rädsla. Schyffert har helt rätt. Vi är bara rädda, eller hur?
Ja, men alltså, absolut. Nej, men jag känner också så här, det är inte att jag... Men grejen att jag bara skriver... Alltså, jag är inte... Jag är liksom inte... Men jag gillar... Alltså, jag är inte... Jag har liksom inga känslor. Och jag tycker det som är jobbigt med dem. Alltså jag tycker liksom att när det kommer någon liksom mot mig och sådär, så tycker jag inte om det.
Men
när jag var liten tyckte jag jättemycket om djur. Fast det gick över sen när jag blev tonåring. Alltså jag vet inte. Sen bara slutade jag med omgjord. Men grejen är så att jag vill... Men sen så här, jag är fruktansvärt mot att de ska... Men jag tycker nästan att det är fel. Alltså typ såhär, jag kan också bli så jävla irriterad på... att allting är så fucking liksom känslostyrt hos människor, typ att de är så här, man bara, men vad fan är du 5 år gammal, alltså,
ja, men det
ska
är
du bli så jävla ledsen för att typ en individ av de här djuren liksom lider, när du liksom inte uppenbarligen är emot ett världssystem som förstör allting, alla betingelser för liv på hela planeten. Alltså varför, liksom, varför du tycker det är lugnt att sitta och böla av den här jävla, liksom, att det är fel att stänga in den här eller bla bla bla. Men liksom så här, grow the fuck up, känner jag då.
Okej.
Alltså, så kan jag känna faktiskt.
Ja, men jag fattar. Men jag tänker mer att det är själva, det du beskrev precis var själva fundamentet för att vara människa. Alltså det är klart att, nej, men att det är klart att människan i sig är superirrationell.
Ja, men
det liksom finns ju inte, det är inte, det är inte, människan är inte alls definierad av så här logiskt tänkande. Den är definierad bara av så här, vara ledsen för ett djur och mörda alla djur.
Ja, men exakt. Ja, men precis. Ja, fine, men då känner jag att man får anstränga sig lite mer.
Okay.
Jag tycker det är fel. Jag tycker det är liksom, jag förstår liksom inte hur fan det kan vara tillåtet att ha liksom uttaget en köttindustri. Alltså allt är ju bara en total jävla chock att det är tillåtet. Alltså hur fan kan det vara tillåtet? Alltså någonstans och så rätt. Det är ju sinnessjukt om något.
Jag har ett obetalt samarbete med mig själv.
Mm-hmm.
Nu börjar jag. Man brukar säga att kvinnor och män har blivit mer jämlika vad det gäller regissörposter. Alltså att göra, regissera filmer sådär i Sverige. Men det ser ut så här. Män gör alla filmer med hög budget och kvinnor gör alla filmer med låg budget. Mm. Och män gör alla långfilmer och kvinnor gör alla kortfilmer.
Mm.
Verkar det som jag generaliserar?
Ja.
Det gör jag, för att man måste kunna göra det ibland när man har ett samtal.
Mm.
I alla fall. Jag håller på med en dramaserie just nu.
Ja.
Och nu läget så här. För att jag ska till exempel ha råd med en skådis. Till exempel med Jerka Johansson, som ska spela kypare och sätta sig på huk när mina två huvudpersoner tar en AV och fråga, vad är vi sugna på idag då? Så behöver jag ha råd med skådisen som spelar kyparen, hyran av till exempel Babette, statister i lokalen, och några mellanrätter, och de två huvudrollerna som ska ha AVn. Men jag har huvudrollerna och de är jättekända skådisar. De är jättefantastiska. Och så har jag massa nya namn också.
Ja.
Den här serien i alla fall heter Amningsrummet och den är så jävla bra. Vi behöver 6 inspelningsdagar till för att realisera manuset. Jag tänker att om alla som lyssnar swishar 50 kronor är det som ni bjuder mig på en läsk på ett dyrt ställe eller på en öl på ett halvbra ställe.
Mm.
Det kan ni väl. det här är inte till mig liksom, och, eller för att ni lyssnar på podden eller någonting, utan det här är för konsten, för kvinnligt konstnärskap, för att ännu inte en produktion signerad kvinna ska bli dålig, för det är det som händer, att om man inte har någon budget så blir den dålig, för man har inte råd att göra det bra. Man gör typ en mörk bild istället för en ljusat bild. Jag tänker på The Game of Thrones, som är den dyraste serien som någonsin gjort. En minut av den serien har fortfarande större budget än hela min serie. Så låt oss visa att svaga kvinnor kan. Swisha 50 kronor om du är fattig men älskar min hjärna till 0708 68 44 46 och kanske 100 kronor om du har ett jobb. Men eller swisha bara 50, för att det liksom, om alla gör det så kanske det blir typ 3 inspelningsdagar till. Och den här serien,
jag ska bara säga, säg telefonnumret en gång till.
0708 68 44 46. Och den här serien är jättebra. Den handlar om 4 kvinnor i Stockholm. Den är liksom, 2 av dem mår otroligt dåligt. De andra mår bra. De är jättebortskämda, de har allting. De klagar ändå hela tiden. Det är jättebra. Och det handlar om kärlek och om att orka leva typ. Och det är jättebra skådisar. Okej, tack så mycket. 0708 68 44 46. Tack. Hej.
Next story. Jag ska börja, vad tycker du om den början? Jag hade den förra gången också när vi skulle prata om next story. Att jag börjar med att säga så, next story.
Ja, men jag tycker det är mysigt, det är som så här. Men där står du ju, min gamla vän, kom in! Klart du ska ha en kram!
next story.
Sätt dig!
Vi har ju ett samarbete med Next Story. Kom in och sätt dig.
Står inte där. Ja, står det är en gammal där. Vän. Det är en gammal vän till oss. Vi älskar Next Story och allt Next Story gör för oss. Det är så himla mysigt att få, men bara liksom lyssna och läsa, slippa bära böcker. Ja, för mig är det svinbra i alla fall.
Det är ju gött, det är semester och man har kanske tid att läsa, men hur ska man kunna komma ihåg liksom, vad ska man läsa och ta sig till någon bokaffär eller bibliotek och så låna, och så det blir liksom väldigt krångligt, men däremot lätt att ha med sig sin mobil dit man ska, eller sin dator, och då kan man bara liksom leta upp någon bok, och sen kanske man tycker den var inte så kul, då tar man bara en annan och så och så kan man byta, och det är inte så mycket mer med det, därför att man betalar ju inte för antal böcker utan man betalar ju i för en månad.
Ja, det känner du till. Jag ser att de har allt jag fått lära mig, eller educated som den heter på engelska. Det är av en amerikansk författarinna som heter Tara Westover. Det handlar om att hon lever utanför samhället, längst ner liksom på samhällstrappan, och är mormon och föräldrarna är survivalists. Och sen så får hon verktyg att ta sig fram i livet. Och den råkar jag faktiskt ha, ligger på mitt nattduksbord, men den är tjock som fan. Men den har fått så bra recensioner. Men nu när jag ser den här så, självklart så kommer jag lyssna på den i hörlurar istället. Jag ska åka bort i sommar också, som alla andra.
Ja. Eller kan du läsa den på e-bok? Men då slipper du ha den där jättetjocka boken i väskan.
Ja, jättebra.
Och en sak som jag har börjat göra, det är att gå i barndom. Alltså jag har jobbat så fruktansvärt mycket med att skriva en egen bok. Och då liksom när man läser så kan man typ så här, att man inte orkar. För jag har jobbat så mycket med min bok att läsa liksom jättemycket så här faktatexter och svåra texter och bla bla bla. Och då kan det vara så att när man det läser själv att man bara vill slappna av så här fullständigt. Och då har jag liksom börjat läsa om böcker som jag läste när jag var barn. Alltså typ ungdomsböcker. Bara för att ha ett jävla mys utan dess like. Och en författare som jag älskar är Ella Montgomery, som skrev Anne på Grönkulla och Emily-böckerna. Om man vill följa mitt exempel och regrediera i sommar, så kan man till exempel lyssna på Anne på Grönkulla. Tänk, för fan vad mysigt att ligga i en hängmatta och bara lyssna på Anne på Grönkulla i ljudbok. Alltså, jag ska fan att tänka mig något mysigare.
Det låter helt underbart. Ja, men vi gör det här, och vi kan erbjuda er också göra det. Ni får 30 dagar gratis om ni skriver in koden VARG på Nextory/ kampanj.
Tack så jättemycket Nextory. Tack, och tack Nextory också för att ni sponsrar En Vice Sexy Podd och gör den här podden möjlig. Tack Nextory för det.
Tack så jättemycket för det.
Håller vi på fortfarande med det här med att vi ska spela en låt?
Ja, det är din tur att välja.
Vet du vad jag ska välja?
Nej.
Okej, jag har inte riktigt bestämt mig. Jo, jag tror jag väljer den här. Legs med ZZ Top.
Det låter superhärligt.
Det är bara för att den har så bra... Jag pratar om det att vi lyssnar mest på musik för texten. Den här texten är väldigt bra.
Ja.
Den är så här, she's got legs and she knows how to use them. She never begs, cause she knows how to choose them.
Känner du att den handlar om dig?
Ja. Jag känner att det är en hyllningslåt till mig. Men också att skulle vara kul om vi gjorde en vi kan göra en Spotify-lista sen med våra En Vice Sexy Podd spellista. Och då är det först Kim Larsen och sen är det ZZ Top.
Jag kan inte tänka mig något bättre faktiskt. Det Nej. Låter otroligt bra. Vi kanske ska sammanställa den typ jul så kan det bli en lista.
Till jul så har det borde vara 12 låtar eller något 20. Puss och krams, hörs om 2 veckor.
Tack för att ni lyssnar.
Hej då.